Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan podcast. Idag är det jag, Tor Lindholm, och med mig så har jag ju såklart Peter Esse. Men vi har också en gäst som heter Björn Elias Hästhammar.
Hej.
Sa jag ditt namn rätt där?
Ja, det var rätt.
Jag blir alltid lika nervös. Det är lite som när man var på dagis och man skulle gå den här rundan och så skulle man klappa till sitt namn.
Ja, men nu får man inte säga namn, nu har de bara djur.
Jaha, man får inte säga sitt namn.
Alltså det är en lokatt och det är liksom någon tiger. Och, ja, det är bara kattdjur. Väldigt bra. Tvååringarna kan allt nu.
Är det en grej att man inte får säga ens namn? Är det för att de pedagog kom fram till att Tor, att det var sånt antiklimax liksom. Peter och sen Tor.
Ja, men det var ju lite det. Jag ville ju inte klappa en gång och jag fattade inte för att jag hade ju så många bokstäver, men mina kompisar fick ju klappa hur många gånger som helst och jag fick bara klappa en. Tor. Jag ville ju klappa Tor.
Hur många stavelser har jag då?
Ja.
Björn Elias Hammar.
Björn med norskt eller danskt ö. Det är rätt många.
Ja, men norskt ö är det. Det syns inte. De ser likadana ut som de danska, men de är lite bättre.
Björn, oavsett hur det stavas. Vi har alltså tagit in dig från Myndighets-Sverige. Du jobbar på Post- och telestyrelsen.
Det stämmer bra.
Så att vi har lite frågor till dig. Vi ska ställa dig till svars för allt som pågår just nu. I normala fall är det Tor Lindholm som får stå till svars. Men nu är det alltså Björn.
Det är en jobbig vecka att komma från Myndighets-Sverige, känner jag.
Gott! Vi börjar ju såklart med veckans YouTube och... Det är ingen mindre än Peter Esse som ligger bakom en YouTube på Mate 40 Pro. Vad är detta för telefon? Innan du sätter igång och berättar om din YouTube, kan du berätta vad skillnaden på deras P30 och P-serien och Mate-serien?
Varje år så lanseras två stycken flaggskeppsmobiler från Huawei. Eller som de faktiskt säger själva här i Sverige, Huawei. Eller som vi säger i Skåne, Huawei.
Det var lite mer Blekinge där du.
Ja, det kanske var. Då har man Mate-serien som är absoluta flaggskeppet. De får den senaste processorn, de får de senaste kamerorna och sådär. Och detta är då de bästa mobilerna som presenteras varje år. Så även i år då. Förutom den lilla problemet att du inte kan installera Google-appar på den. Eller några appar som använder Google Play Services. Men det är en liten detalj i sammanhanget. Sen då i början av året så tänker man att nu ska vi satsa på en flaggskeppsmobil inom foto. Som då heter P-serien. Men då är det ju nytt år så då kommer ju P50 Pro. Kan vi anta att det kommer. Då har ju den fokus på foto. Men ironiskt nog så går det inte att göra så mycket i de sammanhangen. Så då får vi egentligen en likadan telefon. Fast med kanske lite sämre skärm och så vidare. Och som är lite billigare. Men då har ju den här Mate-serien funnits så länge. Så att den har ju hunnit sänka sig pris. Så då blir det ofta bara två telefoner som liknar varandra väldigt mycket som heter olika. Varav en har en siffra större. Och sen är det ju det här. Den här heter ju Mate 40 Pro. Och den här heter då P40 eller P50. Så det är mycket P.
Jag har nog aldrig engagerat mig mycket tankemässigt kring vad de heter olika. Och jag har alltid sett Mate-serien som lite sämre än P-serien då. Sen vet jag inte riktigt. Jag tycker inte de ser lika snygga ut med då kamerorna på baksidan. Ser lite mer leksak ut. Och... Ja, nej, men tack för att du klargjorde detta. Vad är det du har tittat på egentligen?
Jag har ju tittat på den absolut fetaste Android-telefonen på planeten. Som har... Den har ju trådlös laddning på 50 watt till exempel. Vad har era små puny iPhones? 15 va?
Det är inte hur snabbt du gör det utan hur bra du gör det.
Och vad är den snabbladdar med? 20 watt tror jag via kabel. Här har vi 60. Det räcker ju med att man tittar på kabeln så är den laddad. Vi har kamera som har så stor sensor. Så att det faktiskt, det säger man varje år att nu börjar de konkurrera med systemdigital kameran. Så är det naturligtvis inte. Men den har HDR-funktion. Jag hade ju fått en pre-briefing och det var ju enormt spännande då att den har HDR-foto, alltså det vill säga att du kan, och filmning, det vill säga att du kan filma och fota på miljöer som är både mörka och ljusa samtidigt utan att den håller på att försöka parera och anpassas till en efter dem. Sen kom ju Apple där mellan pre-briefingen och lanseringen av Mate och lanserade sin egen då via Dolby Vision och han lite före då. Men de har ju faktiskt inte släppt. Jo, det finns ju även på de Pro. Men jag kan väl sammanfatta hela den här artikeln då och YouTube-filmen med att det jag skrev här att Huawei Mate 40 Pro är Android-världens iPhone 12 Pro Max, varav ingen av dem har tillgång till Google Play Store.
Lite fyndigt där, men vän av ordningen vill ju påpeka att Mate 40 Pro har ju inte tillgång till Apple Store heller, eller App Store heller.
Nej, och det är väl det som är dilemmat. Sen tycker jag att det här är ett väldigt spännande, för att Huawei börjar bli lite som Apple var där 2000-talet. Det vill säga att det kostade rätt mycket i tid och engagemang för att få liksom använda det här ekosystemet. Och nu är ju till exempel Mate 40 Pro så bra telefon när det kommer till filma och fota och så. Så det kan överbrygga mycket. Så Huawei behöver ju en liten armé av fanboys och fangirls som ringer runt och pressa företag. Varför ni inte stödjer den här plattformen? Precis som vi gjorde med Apple där i början. Vi var ju extremt kränkta om The Bank stödde Apple och så.
Alla chattade med alla jäkla kundsupporter. Och gnällde och gnällde och gnällde och gnällde. Jag vet, alltså bankerna måste ju ha ett helskott. De måste ju ha någon anställd enbart för att ta hand om sura Apple-användare.
Jag tror vi måste redovisa här våra, liksom vilka falanger vi jobbar med. Tor är ju känd Apple. Peter är ju känd ambivalent. Björn, vad sitter du för Daily Driver?
Nej, jag orkar inte tänka så mycket på säkerhet.
Boom!
Var det inte Samsung som hade hela fingeravtrycket var en BNP-fil som låg någonstans i, liksom bara slängd någonstans i någon mapp?
Samsung är ju legendariskt där, högt och lågt. Det ena året har de riktigt 3D-avläsning och sen nästa år så kan du öppna upp telefonerna med en MS Paint-bild.
Det är som Google liksom. Det ena året har de en radar i telefonen och man kan hålla handen ovanför och det ska bli jättebra. Nästa år så finns ingen radar.
Det är som Apple. Ena året så finns där ett laddhuvud att stoppa i väggen. Nästa år så finns det inte det.
Ja, vi får se hur mycket det gör för miljön.
Du, fraktkostnaderna. Fantastiskt.
Jo, det är sant. Har ni sett det i Frankrike då? Där får man iPhone-förpackningen i en ytterligare en förpackning där det ingår hörlur.
Ja, och detta var ju för att de skulle rädda barnen, var det inte så?
Think about the children. Den rekommendationen finns väl även i Sverige, tror jag. Att man ska hålla telefonen och använda hörlur.
Jaha, är det för den hemska strålningen?
Ja.
Eller? För de små barns små hjärnor. Den rekommendationen är ju jättekorkad. För det vet vi ju alla att barn gärna håller telefonen framför. Gärna med en skrikig YouTuber med högtalartelefonen. Så det beteendet kräver ju inga hörlurar.
Nej, och alla barn som pratar i nuftiden, de gör ju den Kim Kardashian-style. Liksom. Går ju bara och håller med luren.
Barn och pensionärer, ingen aning.
Helst på buss.
Buss och tunnelbana, alltså usch.
Du är från Uppsala, jag hörde att ni har avskaffat kollektivtrafiken där temporärt, va?
Ja, nej, nu kan man inte gå ut och åka kollektivt. Då får man knalla in till tåget. Nej, det går inte. Nej, så man kan inte ta sig till jobbet helt enkelt. Det är det.
Gud vad skönt.
Men det är väl bra att vi räddar de som inte har råd att, eller arbeten där de kan sitta hemma och vara permitterade.
Jo, och det är ju, alltså, det är ju intressant hur hela den här coronacirkusen liksom har snappats upp i olika delar av världen och hur mycket politik det har kommit in i det. Och det är ju faktiskt en stor likhet mellan corona och 5G. Det är väldigt mycket politik.
Jag har faktiskt försökt nå Folkhälsomyndigheten och frågat om de vill vara med och prata om just den här intersektionen mellan virus. Och inte virus och 5G, den ska vi inte ens, så att säga, vi ska inte ge konspirationsteoretikerna och klia det myggbettet. Men just det här med teknik och corona, varför kan inte modern teknik förinta de här viruserna? Med alla våra luftrenare och HEPA-filter och så vidare. De har inte svarat ännu, men jag ska faktiskt försöka nå dem igen. De kanske har annat att göra än att vara med i just Teknikveckan-podden. Men framöver är det ju en spännande diskussion.
En av de läckraste sådana där exempel tycker jag var han, vad heter han? Nathan Myhrvold, va? Han Microsoft-gubben. Han hade ett TED-talk för några år sedan där han visade hur han ville ta koll på malaria genom att sätta upp någon laser som skjuter ut, lyssnar på myggorna om de kan bära malaria, och om de gör det så skjuter den ut dem genom att bränna av dem med lite extra energi.
Alltså vilken kung!
Ja, wow. Det är ett kreativt sätt att använda teknologi för att lösa de här problemen.
Skulle man göra det då att man lyssnade vilka medborgare som hade corona och så med laser och bara pss, pss.
Ja, man värmde upp dem lite så att viruset dog eller någonting, inte vet jag.
Ja. Trevligt.
Det finns alltid sätt.
Koka dem inombords.
Och det har ni ju pratat om tidigare, det här med mikrovågor och hur det hänger ihop allting.
Vi har en lyssnarfråga och jag kan inte svara på den. Jag kan inte ens googla på det. Jag får upp så konstiga saker. Ska jag läsa den för dig så får du faktiskt svara på den här. Ja, den säger så här. Hejsan, vill tacka för eran podd som jag följer. Alltså bara där har du vunnit mitt hjärta. Det är en bredd i teknik och stort kunnande. Jag har en fråga till er som är kunnande. Kanske även blir till ett poddtips till er och ett av era avsnitt. Jag vill höra med er vilken tv som är bäst att skaffa nu till de nya spelkonsolerna. Då misstänker jag att det inte är Nintendo Switch utan PlayStation 5 och Xbox, vad heter den nya?
Series X.
Just det, så var det. Jag har även Atmos och önskar att tvn ska kunna stödja det. Jag har hört att även om en tv har eARC så är det inte säkert att en tv har stöd för all eARC. Och även HDMI 2 är ingen garanti på en tv. Skulle vara glad för ett svar. Eller ett poddavsnitt av det. Har man även lite tur så kanske en bra modell säljs på Black Friday. Och det är ju ganska snart, så därför tar vi upp detta nu. Men det är väl inte så många som är perfekta för de nya konsolerna. Peter, vad är din take på det här?
Har man eARC så är man safe.
Med allt det här alltså? Med Atmos och med HDMI 2 och...
Ja, däremot så är inte HDMI 2 är ju inte eARC, utan det är HDMI 2.1. Vilket är ju ganska korkad namnsättning, för att det är den största utvecklingen av HDMI ever mellan HDMI 2 och 2.1. Så att den borde heta HDMI 3 eller någonting. Men har du HDMI 2.1 och eller eARC, alltså de så att säga beroende av varandra, så är man safe. Det råkar finnas en välskriven artikel på teknikverkan.se om det här, och där finns också filter till alla HDMI 2.1-kompatibla TVs. Man kan väl också säga att det gäller alla Samsung 2020, alla LG 2019 och 2020 och några få utvalda Sony TV 2019-2020. Men det finns ett filter till prisjakt där. Vi länkar i beskrivningen. Var inte redo att skicka in fler lyssnarfrågor. Det här tycker jag är jätteskojsigt.
Ja, så in på länken. Klicka på prisjakt. Och sen så sitt bara redo till Black Friday.
Och Black Friday är ju Samsungs stora så högtid. Och halverar de ju prisen.
Ja, jag är ju lite inne på en ny The Frame. Hur är det? Har den eARC?
Nej, jag har det ju. Absolut.
2020. Mm. The Frame har eARC.
Den är så liten. Den är 55 tum där på väggen.
Jag vet, jag måste ha en lite större nu. Den åker nu upp i sovrummet. Eller i köket. Den är ju så snygg med den här bakgrunden. Men än har jag inte hittat att det finns någon så här snygg tavl eller bakgrund som visar våra kalendrar. För nu börjar barnet bli så stort så att han har en egen kalender där vi lägger in vad han ska göra. Och då hade det varit rätt nimt att ha en liksom en gemensam skärm där vi kan se allas kalendrar och få en snabb överblick. Jag vet att du, Peter, du har ju en liten analog variant av det där.
En sån här frostad glasskiva i hallen.
Precis.
Ja, ja, men det är inte min. Det är frun som är överentusiastisk, men den uppdateras ju inte så ofta. Den är inte så IT.
Nej, och det är ju det jag vill ha Jag vill ha det att det uppdateras så jag ser vad vi ska göra. Peter, hur har din teknikvecka varit?
Den har varit spännande. Framförallt så har jag ju funderat lite över marknadsföring när man säljer iPhones. Både Telia och Telenor skulle jag vilja påstå att snajda lite väl med sanningen när de listar sina priser.
Berätta, jag har lite idéer eller tankar om det här.
Men det var ju den förra året så var det ju Telenor som var igång och visade det här är totalkostnaden. Minsta totalkostnad då. Står det 14 000 på en iPhone med abonnemang. Det är liksom orimligt billigt när de andra tar 18-19 000. Särskilt Telenor som är kända för kanske inte vara så jättebilliga alltid när det kommer till sina abonnemang.
Nej.
Men visst, minsta totalkostnad var ju det. Om du lämnar tillbaka telefonen efter ett år och tar en ny. Då är ju minsta totalkostnad för den telefonen det året, den summan.
Fy vad fult. Riktigt fult.
Det var ju folk som var sura på mig när jag liksom, men varför ljuger det här? Jag vill lista ju vad som är billigast. Tre är ju alltid billigast. Jag har ju gjort en jättedeal här med Telenor liksom. Och så bara, men nej, det har du inte. Jo, det har jag liksom. Jättearg. Och så bara, men okej, gå in och läs här och nu. Bara raderades, tror jag.
Oj då, hoppsan.
Och i år så fortsatte ju Telenor så, fast de var tydligare faktiskt. Telia däremot, Tor. Det var väl du som... Vi hade en lång utredning på det här.
Först så fanns det på hemsidan, då fanns det att man kunde trycka på iPhone 12 Pro eller iPhone 12. Och sen så på Pro så stod det, vad var det, 600 eller 599 eller något sånt här stod det i månaden, i 12 månader. Och du vet, det är ju så, alltså det är så billigt. Så jag fick inte ihop det, liksom. Det är billigare än vad telefonen kostar. Så bara, jaha? Och så vad man, klickar man på den, ja, då hamnar man ju i en kö. Och sen så när man väl hade stått i den där kön en stund och skulle få klicka hem den, ja då fanns ju inte det där någonstans. Men du redde ut lite i vad de egentligen menade och de hade ju någon matris för att räkna ut hur telefonen, ja, vad det slutsumman skulle bli.
Ja, de hade ju verkligen rätt i att det var 599 i 12 månader. Det var ju bara att sen så var du tvungen att betala 12 månader till på ett helt annat pris. Så totalt sett så var ju Telia väldigt, väldigt dyra. Så att det var ju inte... Jag vet inte varför Telia håller på så här. Det finns ingen anledning att liksom... Okej, okay, i sak, när vi skriver så här så kan man tolka det så som ni har skrivit. Det är inte en direkt lögn. Men det är uppenbart att man skriver så för att locka folk till ett billigare pris än någon annan har. Fast totalt sett så är man nästan dyrast. Och då kommer ju min liten fråga här till Edgar. Har PTS någon åsikt överhuvudtaget hur operatörer sköter sin marknadsföring? Eller är det reklamombudsmannen och sånt man ska anmäla till?
Ja, så när det gäller abonnemang och så finns det ju en hel del kampanjer vi har kört mot fulsälj och sånt. Det vill säga när man trycker på folk prylar som de inte vill ha eller inte behöver eller inte inser hur mycket de kostar.
Så här står vi ICA och Coop och utanför och är väldigt på stackars stressade småbarnsföräldrar och pensionärer.
Men finns de kvar? Jag har inte sett sådana på länge.
Det har gjorts ganska mycket för att få bukt med det där och operatörerna har ju hjälpt till också. Det är oftast väldigt många led ner till de som sysslar med det där från toppen.
Det är ju det. Det är ju extra säljbolag och så vidare. Just Telia har ju alltid varit lite så här Televerket över det där och aldrig hållit på så det var väldigt intressant varför man började med det. Om man bara ville prova ett billigt iPhone så kunde man skicka iväg dem via Halebop istället. Men min nästa lilla trevliga som jag gjort den här veckan, det är att jag har varit på afternoon tea hos Huawei, ironiskt nog. Jag tänkte lite faktiskt undra hur stämningen är på det bolaget när man kommer dit så här efter den här säkerhetsklassningen av 5G-aktionerna som vi faktiskt ska prata om här strax. Men det var rätt trevligt där. Jag inser ju att Huawei i Sverige är ju väldigt, väldigt mycket mer än en lokal försäljningsorganisation för 5G-nät. Och det var ju det man presenterade här tillsammans bland mina glutenfria bröd. Det var ju också Mate 40 Pro då. Hur har din teknikvecka varit, Tor?
Ja, men tack för att du frågar. Den här veckan är ju den bästa veckan på hela året. Och den kom ju lite senare i år, så att jag började få upp lite sådana grejer på min iPhone 11 Pro. Att så här, nu har möjligheten för garanti gått ut. Nu de här bilderna la du upp för ett år sedan. Och så satt jag här fortfarande och tummade på min iPhone 11 Pro som jag är så fruktansvärt nöjd med. Men boom, sa det. Och så dök det upp två stycken telefoner. En iPhone 12 och en iPhone 12 Pro. Åh gud. Alltså, jag älskar ju liknelser. Inte för att jag är så fruktansvärt dålig på dem, vilket jag är. Utan för att jag bara gillar det. Och liksom sitta här och tänka i mitt huvud vad det är. Och jag skulle säga att, ni vet när en orm ömsar skinn. Och ut kommer liksom så här en helt ny, fantastisk, glansig, större, bättre orm. Det är fortfarande samma orm, men den är så fruktansvärt mycket större och bättre. Och det är ungefär vad iPhonen har gjort. Den har ömsat skinn. Den är liksom inte längre rund om kanterna, utan den är det här hårda, fantastiska som jag älskar med iPhone från då iPhone 4, 4S, 5, 5S. De här liksom skarpa kanterna som fortfarande inte gör ont, men den ligger så skönt i handen. Den är liksom en apparat. Det är liksom inte något mjukt med välvade kanter här, utan här är liksom, åh, jag älskar ju det här. Det finns ju, jag klarar ju inte av bilar heller med sådana mjuka former. Jag tycker det är fruktansvärt, utan jag vill ha liksom en Volvo 740, då är jag jävla i himlen. Och det här är liksom, den är så hotad. 740 här, det är liksom det. Nej, det så är det ju. Jag ska gå igenom det här snabbt. Det kommer ju en ordentlig recension här på YouTube snart. Men alltså 12an, de är ju lika stora. 12 Pro och 12an. Och 12an kommer ju bli den nya telefonen för massorna, skulle jag säga. De har liksom samma. Det är OLED-display i båda två nu. Det som skiljer är de här färgerna. Du har ju liksom de glansiga sidorna på Pro'n, medan de har de matta sidorna eller kanterna, banden runt på vanliga 12an då. Du har en matt baksida på vet du, på Pro'n, medan du har en glansig på 12an. Och 12an är, alltså, den kommer i helt tokiga färger. Ni har sett färgerna, va?
De ser inte ut som på hemsidan.
Nej, utan de är jätteblåa. De är liksom smurfblåa. Det här är boomerfärger. Vi kommer se så mycket färger i folks huvuden när de går runt och pratar i sina telefoner. Det här är wow. Det stod länge och så här, vilken vill jag använda av de här? För de är ju nästan lika bra. Det är ju att den här 12an har ju dels telekameran. Och sen så har den ju är det dubbla mängden minne. Det kommer i recensionen sen. Och jag var ute och filmade med den igår, för det är ju det jag tycker är det absolut roligaste, och det är ju där man ser också mest, utöver då att den har ömsat skinn och blivit snygg. Jag har aldrig gillat den här designen som kom med 6an, 7an, 8an och uppåt, utan jag gillar den här liksom kantiga. Men kameran är fantastisk, och jag var ute och filmade när jag cyklade med lådcykel genom Lunds innerstad på natten. Jag skulle gå och åka och köpa lite nätverkskablar. Och så tog jag upp den och så tänkte jag så här, men jag filmar och kollar den här stabiliseringen som de har, som kom med 11 Pro. Alltså, den är ju magisk. Ni vet hur mycket det skakar när man cyklar på kullersten.
Ja, visst. Hela Lund.
Ja. Och sen så cyklar ner Stora Södergatan ner till Kjell & Company, och jag kan filma, och det är liksom, det är smooth. Det är som att jag cyklar mitt på dagen. Peter, jag skickade en film till dig där.
Ja.
Vad tyckte du?
Jag vet inte vad dina förväntningar var, men när jag fick upp den här via mailen så såg det jättekonstigt ut.
Jättekonstigt? Ja, det var ju konstigt.
Som att den överkompenserar för att det är mörkt. Lite som jag förväntar mig en mobilkamera.
Det kan ju också bero på vilken enhet du öppnar den på. För att här kommer vi på det andra som Apple lanserade här. Det är ju Dolby Vision. Och det är ju HDR, en version av HDR, och det är Apples take på Dolby Vision. Vilket, det finns tydligen flera olika versioner av Dolby Vision. Men det som är det fina här är att du kan liksom direkt med din telefon faktiskt filma i det här formatet. Och du kan titta på det på din iPhone i det formatet. Du kan skicka det till en annan iPhone och iPhonen som du skickar från känner av vad du skickar till och kommer då också skicka den versionen som fungerar. Är det så att enheten inte kan ta emot det, vilket kan vara så att du tittade på en sån version, då skalar den ner det till HDR. Eller om du inte ens kan säga det, så skalar den ner det till SDR, heter det va?
När du skickar via e-post där så drar den nog en helt vanlig SDR-version så som den är inspelad istället. Det finns ingen processorkraft på iPhonen som korrigerar den. Och då blir det liksom som en helt vilken mobilfoto som helst. Och den kan ju liksom inte skicka någon... Den kan ju omöjligt veta vad du har mejlat mig till.
Nej, det är väl kanske där då, men om jag skulle smsa det eller airdroppa det eller något sånt här, och skickar du då upp HDR eller Dolby Vision till din TV som har stöd för det här, och det är väldigt få TV-apparater idag som har stöd för detta. Vi hoppas väl att fler kommer ha stöd för det här, att de har stöd för då Apples take på Dolby Vision. Och då känner den av det och så får du upp riktigt nimt. Och Apple TV:n, den här lilla svarta boxen som du kopplar till din TV för att den ska bli smart, den har Dolby Vision, men då måste du ha den i Dolby Vision-läget, och det är det 4K-versionen vi pratar om då. Så en så får du nu hålla dig till att sitta och titta på din iPhone. Men gud vad snyggt det är. Åh, magiskt. Det enda som jag hade lite att invända mot, det var att och det är samma bekymmer som de hade på iPhone 11 Pro, det är att du får lite distortions. Eller det heter nog inte, det heter liksom, vad är ordet, sådana här ljuspunkter, ni vet att om det lyser en lampa så kommer den blå liten flare, om man filmar på solen så blir det liksom en blå liten prick,
det blir lite artefakter helt enkelt.
Ja, och då gör den detta på alla lampor, så att är man ute liksom och filmar bilar som kör mot den så får man helt plötsligt en massa sådana prickar som flyger över hela skärmen. Lite störigt, men fortfarande. Det var som att filma, alltså inte dagsljus, men gud vad, alltså det var att den såg saker som jag inte såg med blott ögat. Det var ljusare på skärmen än vad det var, vad jag såg i verkligheten. Och då ska vi inte börja prata fotorna som den tar. Wow! Men det mesta av det här har ju folk redan då skrivit recensioner, eller i alla fall hands-on. Några recensioner kan jag inte tänka mig att det kommit ut än, för att det skulle vara jättekonstigt. Det kallas hands-on när man har suttit med telefonen i 2 dagar och pillat på den.
Oh, där har jag nästan kunnat göra en recension av. Hands-on är en kvart liksom.
Ja, alltså du vill ju hinna testa, du vill ju tömma den på batteri, klart. Du vill se liksom hur funkar den i alla lägen. Folk som prånglar ut de här recensionerna på en dag, jag vet inte. Ja, det är jättekul, men de missar ju en massa saker. Jag har suttit här och pillat, och nu kommer the big revelation här. Ni får säga om jag är helt ute och cyklar, för jag kan inte det här riktigt, men wow. Det skickades ju med en MagSafe.
Så du kunde använda din Mac Pro-laddare, den gamla.
Alltså, den här trådlösa laddningen med då liksom en ring av magneter som laddar. Eller det är inte magneterna som laddar, men det är magneterna som håller fast den. Och i telefonen så är där, ska vi säga åt vilket håll, det är ett NFC-chip i som också berättar vad det är för någonting för telefonen. I de här casen, i laddarna, så då har du att om jag sätter på ett blått case på telefonen så visar telefonen att det är ett blått case jag har satt på genom att göra en liten sån här cirkel som låter så här bling. Det blå cirkel på skärmen och den låter bling när jag sätter på caset.
Blir du glad, blir du glad då?
Jag blir jätteglad. Vänta, ni ska få höra här hur det låter. Jag ska först av med caset här. Att de skulle vara lättare att sätta på, det håller jag inte med om. Det sa Apple på scen där, att man bara trycker in dem så hålls de fast med magnet. Men nej, så här låter det.
Ja, väldigt, väldigt trevligt ljud alltså.
Eller hur? Och så kommer den så här blå liten cirkel.
Som de är ju väldigt bra på det här pluppljud. Det är ju något ljud på AirPodsen som man blir galen på det här liksom, när de blir arga.
Ja, åh gud ja.
Det är inte, det är ett otrevligt ljud, och det ska nog vara ett otrevligt ljud.
Det är så att du ser till att ladda dem?
Ja, men ibland så somnar man med dem och så åker de ut och så är de urladdade när man har.
Då kommer vi till nästa sak här med den här MagSafe. För att när man sätter på den, då får man också ett sånt här litet ljud. Där då det kommer upp en grön ring med en grön liten sån laddblixt i. Och jag kopplade in den och sen så tänkte jag så här, men jag får kolla vad det är, vad den är gjord av. Så jag kopplade in den i datorn, för den kommer ju, det enda som kommer i case, eller vet du, liksom den här MagSafe, den sitter ju med en USB-C sladd. Så då satte jag den rakt in i datorn. Man kan ju koppla in den till då en 20 watt-laddare, sånt som de skickar med iPad Pro, och då kan du ladda trådlöst 15 watt. Men jag kopplade den till datorn och så gick jag in i systeminställningar, och där så kollar vi då om den här datorn, vi går in i systemrapporten och så kollar vi på USB 3.1 bussen då som sitter i datorn, och så detekterar datorn att det är en Apple MagSafe Charger. Alltså den fattar vad det är jag har kopplat in. Så det fattar den ju inte med andra kablar.
Nej, men står det också vad den har förhandlat fram för laddström?
Ja, då har den ju då tillgänglig ström, milliampere, 500. Nödvändig ström, milliampere, 500. Men nu kommer det roliga. Hastighet upp till 12 megabit i sekunden.
Alltså den använder USB 1 då, eller?
Ja, det är USB 1 full speed. Ja, full speed 1.1. Den som kom 98.
Det absolut slöaste vi har är full speed. Allting är bara mer.
Men den skickar data.
Ja, men det är ju jättebra. Då kan man säkert använda den här för att debugga telefonen eller något sånt spännande. Det vill säga att då tar de ju bort kontakten nästa år. Det är det du är framme till, eller?
Ja, det här är ju beviset på att nästa år så ryker den där kontakten helt och hållet.
Ja, jag tror det.
Vi har ju vetat detta, men detta är beviset på det.
är det beviset verkligen?
Det är the smoking gun. Då måste de ju kunna skrämma upp den över 12 megabit. För det kan man inte ha. Du kan ju inte internet dela på 12 megabit.
Nej, jag tror inte att du kommer vilja internet dela med
USB i framtiden.
Nej, utan det ska du göra med wifi.
Jag tror att man tar bort Lightning-kontakten helt. Men jag tror att det här inte nödvändigtvis behöver vara tecken på det. Utan det är bara att de behöver kunna kommunicera mellan enhet.
Precis, och varför behöver de det när de har en Lightning-port? För att nästa år så kommer de ta bort den.
Jag är jättedåligt på just när det kommer. Men liksom förhandlingen mellan när laddare och enhet kommunicerar och sånt där. Är inte det en dataförhandling?
Det ligger ju utanför allting. USB-PD ligger ju liksom utanför. Kanske man måste ha en aktiv... Jag har faktiskt aldrig testat det på alla andra grejer som bara har laddat.
Nu har jag tagit Ikeas sån här wireless charger, Liveboy. Ni vet vilken det är. Det är också USB-C. Kopplar in den. Alltså datorn, den fattar ju ingenting.
Den kunde inte bry sig mindre.
Nej, alltså det är inte ens att den är inkopplad.
Ja, nej, du kanske har ett scoop där, Tor. Vem vet?
Spännande. Men alltså, jag har en annan fråga. Jag tycker det är så här. Visst, nya iPhonen är alltid fantastisk. Och Pro är lite bättre än en 12an. Men om man ska välja mellan en 11 Pro och en 12a. Då är man ju inne på lite samma harang. Det är OLED, det är hyfsad storlek. Vad ska man välja av dem
två? Skulle jag sitta och välja mellan de två idag så skulle jag ta 12an för att jag gillar formfaktorn på den. Mycket, mycket mer. Och jag gillar att fotografera med min iPhone. Så att den är, alltså 11an är en fantastisk kameramobil. Alltså fantastisk. Men den är ju...
Men jag fick en sån här vibe när du pratade om det här ömsa skinn och ormar och allting. Jag får den känslan varje gång jag plockar ut iPhonen ur skalet.
Ja.
Det är liksom så här, åh jävlar, det är så här den känns.
Ja.
Och han, vad heter John Syracuse pratade ju om det, att iPhonen, liksom sen sexan egentligen, så har iPhonen varit the naked robotic core. Och sen så måste man klä på den någonting för att den ska vara användbar. Ja, det tycker jag är en ganska bra liknelse, för att det kommer nya telefoner hela tiden, men kör man dem caseless så är det är ju lyxfarligt. Men glasen är så härdade nu att de tål ju inga rep. Alltså, jag repade ju min 11 efter bara några dagar.
Ja, vi har inte hittat någonstans vad om de är mer eller mindre reptåliga, utan de ska vara samma, säger Apple. Och det här är ju den nya också med 12an, att de har ju inte glas utan de har ju en blandning där de har då, keramisk shield, alltså en keramisk sköld kallar de det. Där de har kristaller i glaset som gör att de är då fyra gånger, ska vi säga om jag säger rätt här nu, dropptåligare, kan man säga så?
De tål vatten alltså?
Att tappa dem liksom, tapptåligare kan man kalla det. De formulerade sig på sånt så här bakvänt sätt när de sa det. Så jag blev så här, va? Vad är det ni säger?
Men det är intressant, undra hur mycket bättre glaset måste vara för att det ska vara fyra gånger bättre när man tappar det.
Mm.
För det är ju det de har mätt då och säger att det är liksom en av 25% av gångerna gick den sönder katastrofalt.
Ofta är ju inte problemet dock att man tappar dem utan att man lockar lägga den 2 sekunder i samma ficka som ens nycklar. Och så får man den där repan.
Eller nu när de har så himla mycket sån här oleophobic coating och grejer på dem att de är så hala. Men det går inte att lägga dem någonstans. De glider ju på ett platt bord, mitten liksom. Ett runt bord som är 2 meter i diameter. Du lägger den i mitten. Du kommer tillbaka en timme senare och ligger den på golvet.
De rör på sig, absolut.
Ja, men det är som kvicksilver. Det bekymret har jag inte med den här. Den känns mycket, mycket bättre i handen.
Men är den inte hal eftersom den har den här...
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte den är i närheten av så hal som 11 Pro är.
Jag minns där 7, vad hette den som hade det här? Gagatsvart hette det.
Ja, just det.
Den var ju sjukt skön att hålla i. Den kunde man nästan hålla upp och ner. Liksom. Den bara satt fast i handen.
Nej, jag tycker 12an är mycket bättre att hålla i handen än 11an. Jag sitter med båda två här nu nakna i varsin hand.
Jag satte på skalet på min ena. Jag körde utan skalan dagarna. Men när man ändå är hemma har aldrig gjort något vettigt. Men alltså, jag tappar det. Det går inte. Det går sönder.
Ja, där var det någon som, jag minns inte om det var Apple eller vem det var som var inne på det här, att eftersom det är då ordentliga kanter och inte rundade kanter så har den ju lite bättre förmåga att inte spricka. Den träffar liksom inte framsidan lika lätt.
Nej, just det. Annars träffar man på en liten yta oavsett hur den landar.
Ja. Så jag skulle ju välja 12an även om det är en slant extra.
Det blir ju spännande att se vad 11orna sjunker ner till nu. Det är några veckor här nu så har man ju chansen att välja både nytt och gammalt.
Mm. Och man ska vara försiktig med sina telefoner. Och får man då 2 stycken telefoner som för att testa som jag fick. Så kan jag säga att det är ju någonting med Apples kameror som sticker ut. De är ju i safirglas. Alltså extremt tåliga och extremt vassa och extremt farliga. För man vill ju gärna då ta de här bilderna för att lägga ut och visa liksom hur ser de här två ut bredvid varandra. Hur ser de här, vi fick en smurf, eller då en blå och en, vad heter den? Stilla havsblå kallar de den på Prone. I den här lite mer kromade varianten.
De har börjat med en Google-namn.
Ja, där. Då, och den här, lägger man då dem ovanpå varandra så kan jag säga att då repar
nej.
Kameramodulen skärmen
nej.
Direkt.
Oh.
Japp. Alltså jag la dem bara, liksom, de låg på varandra. Men det är ju inte många som går runt och har 2 iPhones och lägger dem klaff on.
Ja, men det kan man tänka sig. Det är bara de delar. Man får stå i kö och få hämta ut ny mobil på jobbet liksom, så ligger de i en hög allihopa.
Ja. Men det där är ett bekymmer när kameramodulen ska sticka ut så mycket. Så jag hade ju hellre sett att man inte gjorde den så tunn utan att man då lät
de kan väl ha en plastram runt den som de har med allt annat. Det är ju så de alltid har gjort när de har möteglas med något annat. Så är det ju på 11 nu. Det är det ju liksom en liten jag vet inte vad de kallar det för. Gasket tror jag det kallas för eller någonting.
Mm.
Alltså som sitter mellan glaset och metallen för att liksom ta alla ojämnheter som kan vara.
Absolut, men även på 11 så har du ju att ringarna, alltså glas, alltså själva de här 3 kamerorna, de är ju lite upphöjda. Sitter du med en 11 Pro så kan du känna
upphöjningen liksom.
Ja. Så det är upphöjning och sen är det till upphöjning för kameramodellerna.
Jag har pratat alldeles för lite om detta på svenska. För de kallar ju det för stovetop tycker jag. Det tycker jag är ganska fint. Den här ja, så att de repar alltså. Ja, det visste jag inte. Det var spännande.
Jo, de är ju gjord just för att de själva inte ska bli repade. För att det är ju katastrof för bilderna om de skulle bli det.
Vad heter den där snubben på YouTube då som förstör telefonen på löpande band med sina diamantverktyg?
Han heter inte Jerry, men kanalen heter Jerry Rigs Everything.
Ja, just det.
Han heter Zack.
Så ja, Zack heter han.
Det finns ingen logik. Jag vet inte varför det blev Jerry.
Ja, men nog pratat om iPhone 12 Pro. Hur har din teknik verkar varit, Björn?
Jag jobbar hemifrån, strul. Det var ju Prime Day förra veckan, så jag tog hem en kamera så att jag kan ha laptopen stängd när jag jobbar och jobbar bara på mina externa skärmar. Så det var ju skönt.
Det var Prime Day för alla utom möjligtvis Amazon Sverige då, som inte har dragit igång ännu.
Alla svenskar handlar ju på Amazon Tyskland, det vet man ju.
det vet man ju. Det är väldigt stor omsättning på svenskarna, men det är lite i det dolda. Jag tror inte det hör till allmänheten att hålla koll på det.
Men det sjuka är att jag har en bekant som fick paketet levererat av Amazon, Sarl, bla bla bla, Sweden. Så att det har gått ut paket ifrån deras lager när man har beställt från Tyskland.
Just det. Ja, men det är väl inte så konstigt att säga att de börjar använda.
Ja, men att de ändå att de är igång. Alltså, man vet ju aldrig. När kommer Amazon.se?
De skulle ju varit igång, trodde man ju, i lagom till Prime Day då. Men det har ju också pratats om att man har prioriterat och komma igång till Black Friday. Och nu var det ju Price Runners vd som gick ut och sa att nu är de igång inom en till två veckor här.
Men då har de testskippat en hel del grejer från svenska lagret.
Men de har ju haft jätteproblem att få ombord svenska e-handlare. Det har ju liksom varit. Man har ju gått in så fruktansvärt hårt i förhandlingar och så har man suttit där och kollat på avtalen de erbjuder och bara nej, det här funkar ju inte. Fått de svaret att från Amazon, men vi är Amazon, ni måste vara med annars kommer inte det här gå bra liksom. Och sen har man väl då blivit mer och mer ödmjuk då.
Det är väl lite samma som att förhandla med IKEA kan jag tänka mig när man har någon design liksom. Du kan få 2 öre per enhet i Sverige. Då är det ändå generös.
Då är man ändå generös. Nej, men så har det ju varit säkert. Och det är ofta så när man går in liksom hårt i den förhandlingstaktiken. Men sen, Sverige är ju så extremt mogen. Marknaden kommer till e-handel och Amazon har så lite att lösa. Det här idén om att man ska ha en central del där man kan handla allting. Det har ju vi redan. Det är ju prisjakt och Davis Price Runner för vissa. Så att jag vet inte riktigt vad man har för lösning där.
Det går ju inte att hitta någonting på Amazon. Det är helt omöjligt att hitta. Antingen söker via Google eller går via någon extern tjänst. Eller liksom hitta i någon sån här fyndtråd eller någonting.
Amazon är väl snäppet värre än CD-ON.
Precis. Och sen på Elgiganten är det också så här. Nu, de är också sån här, vad heter det? Shop-in-shop-lösning eller på att säga. Att man kan, vem som helst kan bli partner med dem och sälja sina prylar på Elgiganten.se. Man blir förvånad när man kollar där. Oj, vad mycket grejer de har. Ja, just det. De har det inte.
Vilken kamera var du hade köpt?
Ja, det var en Oki eller Aoki eller vad de heter. Någonting, någon billig. Men den ser ut precis som en sån här Logitech som kostar jättemycket.
Funkar den för ditt enda mål då, eller?
Den funkar ganska bra. Ja. Alltså, det var en stor uppgradering från den här Lenovo-kameran som sitter i laptopen i alla fall.
Men då kommer ju nästa fråga. Är du lite frugal? Gillar du att köpa hellre billigt än bra?
Jag har kommit till den punkten att jag vill hellre köpa sällan. Alltså, hålla på och jaga hela tiden, det tar ju hela livet. Alltså, till slut är du en som bara handlar. Och det är ingen kul. Så att, jag tänker att man ska försöka köpa saker som man kan köpa billigt en gång. Och är det någonting du verkligen behöver och det är liksom knasat att jag går sönder, köp dyrt och bra.
Du har den principen. Jag går ofta på köp dyrt direkt.
Ja, jag har också gjort det. Jag har en dokumentskanner här för typ 3,500 spänn. De har skannat kanske 50 sidor eller något sånt där. Helt automatiskt. Skanna fram och baksida. Gör en pdf och mailar till molnet. Och liksom,
det är dyra utskrifter. Eller, nej, det är dyra scanning.
Ja, det är väldigt dyra utskrifter.
Jag har ju impulsköpt ett radhus. Det var dyrt.
Men de stiger ju värde hela tiden har jag hört.
Det beror på vad man köper dem för.
Inte om du impulsköper dyra renoveringar hela tiden. Jag har räknat ut att för alla videos och sånt som vi har gjort liksom i hemmet och även lite andra elbehov så har elektrikerna skickat fakturor till mig privat på 35-40 000 här på över 2 år.
Då har du sagt det i eten att det är äkta el i mitt hus när ni köper det.
Just det. Tor stråkade ju ställa en fråga.
Åh gud ja. Ja, men det där ska man ju aldrig göra. Jag blev lite nervös. Sen jag fick barn så har jag blivit lite mer nervös än vad jag var tidigare. Man tänker inte bara... Eller man tänker i alla fall. Innan tänkte jag inte så mycket. Men nu börjar jag fundera lite innan. Så att jag skulle då dra in... jag skulle sätta min router i en garderob. Och tänkte att jag behöver ström där inne. Och det finns en lampknapp och det finns en lampa. Men det finns inga eluttag. Så tänkte jag, ja, men jag drar in en varm förlängningssladd. Från rummet bredvid. Det vill bara borra upp ett hål så jag kan skjutsa igenom den. Och nu för tiden så säljer inte Kjell eller Biltema eller de här sådana här grändoser där man kan skruva av huvudet. Det kunde man innan, minns ni? På tiden när man skruvade av huvudet och sen så, det gjorde jag jättemycket som liten. Eller liten, men så här, 10-åring drog jag högtalare, sladdar och skulle ha in saker på konstiga ställen. Och så tänkte jag, men jag gick igenom här alla mina såna här grändoser. Det var ingen, alla var löddade och hade konstiga skruvar som inte hade några huvuden. Så jag tänkte, ja, men jag får väl sticka till källaren. Och så köpte jag ett sånt här huvud, eller Biltema, vad det nu var. Så man då får man klippa av huvudet, eller stickkontakten då på grändosan. Och så får man då montera på en ny. Så tänkte jag, ja, men då får jag göra det. Så drar jag bara igenom sladden. Ja, det var ju en tråd som hette duga när jag föreslog detta. Folk sa, jag gör det. Folk sa, nej, absolut inte. Folk sa, kanske, det är gråzon. Du får inte. Det var någon som kontaktade sin pappa som jobbade på någon myndighet.
Elsäkerhetsmyndigheten jobbar han på.
Just det, jag har inte fått svar därifrån än. Så jag väntar lite. Jag har inte vågat dra den här.
Plötsligt så landade en helikopter i trädgården.
Vi får inte dra... Alltså att bygga en egen sån förgreningsdosa eller förlängning, det är ju okej, men får inte dra lösa kablar så genom väggar.
Hur gamla var ni när någon berättade för er att man inte får koppla ett grenuttag i ett grenuttag?
Får man inte?
Nej.
Okej, hur gammal är du nu, Peter?
Alltså att man inte får koppla sin elbil rakt i Ikeas grenuttag är en sak, men det är ju standardförlängning. Jag menar, det är så här, jag har ingen tillräckligt lång. Vi drar 3 sådana Ikea-grenuttag.
Ja, men det är ju liksom, det ska ju alltid dimensioneras utifrån hur mycket man kan teoretiskt sett dra. Så att du får ju fort liksom 24-32 uttag liksom, om du gör en 10 metrare av sådana här 8 förgrenade.
Och varför var det man inte fick det här?
Ja, du har möjlighet att dra för mycket ström antagligen, jag vet inte.
Det är inte det man använder liksom som förlängning. Alltså man har de här 5 kontakterna och sen bara kör man vidare. Det är inte där problemet ligger, utan det är det här. Det var ju så jag gjorde det i källan. Och problemet var ju att allting började ju tjuta. Det blev helt olika frekvenser på ström på de olika enheterna. Det var ju bara jävla skitgrejer liksom. Så kom elektriken där. Fabro elektriker, 35 000 kronor för elektriken. App, 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 app. Så gör vi inte. Utan här sätter jag in fasta installationer.
Ja, det går att fulfixa mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Gott, men ska vi återgå till de här varma telefonerna som...
Ja, vi får göra det, vi får ta upp tråden där.
Ja, jag vill ju gärna veta. Telefonen blev varm av 5G.
Ja, men den drar mycket ström så blir den väl varm.
Okej, ska vi börja från början? Vad är 5G?
Alla vill att 5G ska vara allting. Lösningen på alla problem som vi har haft med 4G, 3G, 2G. Alla problem som vi har med att rulla ut fiber överallt. Och alla problem vi har på fabriker där man ska försöka koppla upp utrustning. Och det kostar så mycket pengar att dra kablar till alla robotar och allting. Och... Alla nya sensorer vi har och vi bygger nya så här LoRa-nät och Sigfox-nät och allt möjligt. Då ska 5G vara svaret på allt det där. Det kan det väl teoretiskt sett vara, men frågan är ju vad kommer 5G vara för oss? Och när kommer 5G vara vad för oss? Det tycker jag är en mer intressant fråga.
Du nämnde så här LoRa-nät.
Ja.
Är det 5G?
Nej.
Nej, det är väl något helt annat, va?
Ja, men 5G kan ersätta LoRa-nät i vissa tillämpningar eventuellt i framtiden.
Okej, det är väl väldigt långa vågor.
Jo, men det är ju därför jag tror Peter sa det innan liksom, att när vi klämde lite på varandra innan vi började spela in här, att saker och ting kommer liksom precis när, alltså det man lovar på 5G blir en del av 6G, det man lovade på 4G kommer i 5G, det man lovade på 3G med videosamtal och allting kommer i 4G. Alltså det tar ju väldigt lång tid att få in all teknik i ett G. Och då finns det många aktörer som redan har tjänat alla pengarna som finns att tjäna på sitt G. Och då vill man ju värpa ett nytt G. Det är ju liksom så det har funkat hela tiden. Vi började i Sverige med mobiltelefoni 1956. Med MTA heter det systemet. Mobiltelefonisystem version A. Ett hundratal abonnenter. Täckning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det känner ni ju igen, det är ju samma varje gång det kommer en ny mobiltelefonstandard. Stockholm, Göteborg, Malmö. Och det var ju bara radio. Det är liksom, du har en mikrofon, du pratar med någon som kopplar in sladden på rätt ställe. Och du kan ringa genom det. Så vet jag inte om de satt med papper och penna och en klocka och skrev upp hur mycket du ringde och debiterade efter det. Eller om det var fast. Det vet jag faktiskt inte. Men det var ju där det började. Och sen kom ett nytt system som heter MTB, alltså version B. Då hade man bytt ut radiorören i MTA mot transistorer och det skalade till några tusen abonnenter, fortfarande bara i Stockholm, Göteborg, Malmö. Och sen så gör man det här. Det kommer en udda version här. Version 3, MTC. Man ska ta ett riktigt stort steg. Man ska automatisera allt. Det ska bli superautomatiskt. Det ska inte sitta en massa telefonister och koppla sladdar, utan det ska täcka ett jättestort område. Och det blev så avancerat att det blev ingenting. Så fick man hoppa över MTC och så blev det MTD istället som kom 1971. Och då täckte man Skandinavien genom ett samarbete mellan de olika televerken. Och till slut så hade man ungefär i runda slängar 20 000 abonnenter. Och det vi idag kallar första generationens mobilnät, NMT, det är MTC. Som standardiserades och släpptes 1981 och kunde användas i Skandinavien. Eller i Norden såklart. Som använde 450 MHz bandet. Det var det shit. Det var liksom det var det bästa som fanns. Man kunde ringa, man kunde knappa på telefonen och ringa var man ville egentligen och kunde kopplas över landsgränser och allting. Och sen vill man göra telefonerna mindre och då dubblerade man frekvensen till ända till 900 och då minskade man effekten också. Det var ju fastmonterad 450-telefon var det för 15 watt. Det är ju ganska det är konstigt, de behövde stora batterier och liksom mest låg i bagageutrymmet på bilar.
Pappa hade en sån. Det var ju mobiltelefonen i bilen installerad och klar och drog ju ström från bilen då. Sen när den skulle med ut i skogen i hans fall, det var en sån säkerhetsgrej, då fick man ju ta ut den och koppla på den på ett bärbart batteri som är större än våra bärbara datorer. Han hade ju aldrig med den ut.
Ja, man kunde nästan ta med bilbatteriet ungefär lika smidigt.
NMT 450 var det va?
Ja.
Det var de här stora som man hade i bagaget. Och sen 900, ja. Det var de som man kunde ha i mittenkonsolen på bilarna va?
Ja, precis. Och de sände väl på cirka 2 watt tror jag, ungefär samma som GSM.
Varför brusade det så mycket? Detta var ju då så kallt analogt.
Ja, det var analogt. Det brusade för att det var analogt helt enkelt. Det vill säga att man befinner sig ungefär på 900 MHz. Så drar man ut en liten smal kanal som används för samtalet till dig på några kilohertz. Och den är din. Och allt som händer i luften påverkar ju den här kanalen du har. Så att det finns ju alltid lite bakgrundsbrus och apparaterna brusar. Alla förstärkare på hela vägen brusar. Så det är inte digitalt utan det du gör går utan fördröjning hela vägen genom nätverket ut till andra sidan. Och det är klart, det beror ju på vilket telefonnät du har. De kan ju ha varit digitala och så. Men ringde du bara lokalt eller till en annan NMT så var det aldrig digitalt. Och det är ju så de här mobilgenerationerna fungerar, att efter en stund så har liksom utvecklingen gått så långt. Vad hände på 80-talet? Jo, vi fick CD-skivan, datorerna blev bättre. CD-skivan i sig är ju liksom en stor uppfinning med massa signalprocessering och den typen av elektronik. Vi blev bättre på det. De första DSP-erna kom. Alltså med chip som kan behandla digitala signaler utan att man gör det i en processor direkt. Med applikationsspecifika kretsar.
Och vad betyder det för konsumenten?
Ja, alltså det betyder ingenting förrän man standardiserade nästa G. Det är ju när vi tittar tillbaka som vi sätter G på allting. Det var ju inte förrän någonstans mellan 2G och 3G som man började prata om generationer. Men när vi tittar tillbaka då på GSM som kom sen, så kunde man genom digital teknik få in på varje sån frekvens som man hade på NMT, så kunde man få in 8 samtal på samma frekvens. Och det är ju, hur går det till liksom? Jo, då har man 8 stycken tidsluckor, så att på en viss frekvens så får ditt samtal en allokerad tidlucka, och du får bara lov att sända just den tidluckan. Då måste du vara tyst, sen så är det 7 andra som sänder sina grejer. Och det där får man ju till genom att man introducerar en viss försening i eller en viss fördröjning i signalbehandlingen, så att du kan liksom, du tar en åttondel sekund samtal och komprimerar det, eller tar en sekund samtal, komprimerar ihop det och så sänder du det på en åttondel sekund. Och sen så gör det samma sak när masten sänder till dig. Och det där kallas för TDMA, så det var ju första gången som man hade någon form av kodning på mobilnätet, och det var digitalt. Det som händer då är att man blir lite mer effektiva i spektrumutnyttjande. Man kan ha fler abonnenter. Men det är ju fortfarande en gräns mellan det som är digitalt, eller det som är telefonsamtalet, och det som är utanför. Det vill säga, sitter du med en, ja, gud förbjuder, du hade en laptop när GSM kom i början av 90-talet, slutet av 80-talet, början av 90-talet. Så hur ringer du hem, eller faxar, eller hur gör du någonting? Jo, men det blir ju med ett modem. Så att du har någonting som är digitalt, som är kopplat till ett modem som genererar massa toner, som är kopplat till en högtalare, som är kopplat till en mikrofon som gör om det till digitalt igen och skickar över mobilnätet. Det blir ju liksom ingenting kvar av det. Om GSM körde på ungefär 13 kilobit så kanske du hade 1,2 kilobit, alltså 1200 baud, 1200 tecken per sekund på en bra dag. Så här finns det ju en hel del grejer att hämta in, och då börjar ju, taltjänsten var ju liksom klar. Men sen, det är data som driver generationerna nästan hela tiden. Det är klart, det sker vissa utvecklingar av taltjänsten, men det är datatjänsten som driver innovationen. Så det man kunde göra sen var ju liksom att koppla in sig direkt på mobiltelefonen med modemet. Det vill säga att modemet blev som ett headset, så att du i alla fall slapp gå till luft och tillbaka. Förr i tiden hade man ju sådana här, det var som en BH du tryckte ner luren i, som var ditt modem. Där det satt en sån akustik koppler som kopplade mellan, alltså satt en högtalare vid mikrofonen på luren och satt en mikrofon vid högtalaren. Det är enormt primitivt. Och det var ju så man kunde gå, innan mobilnäten kunde man liksom gå in med sin bärbara dator i en telefonkiosk och liksom ringa upp någon BBS någonstans. Så det här är liksom grunden.
När var detta?
Ja, men någon gång på 80-talet. Jag minns första gången jag såg det var när jag var liten och tittade på varuhuset. När han, fabrikägaren Öhman, har en sån där. Jag bara, vad är det här för någonting? Det sitter med ett par glasögon. Det finns säkert på öppet arkiv. Vi får fixa en referens. Jag tror man kan googla på acoustic coupler modem eller något sånt där. Så ser man en sån. Om ni har sett Wargames så använder man ju en sån där också.
Den har jag missat.
Men det är en kultrulle. Den måste man se. Det handlar ju lite om hela 5G-frågan egentligen, om man har en sån hjärna som jag har som lätt kopplar mellan olika icke-relaterade saker.
De såg framtiden.
Ja du Björn, vad är din hjärna? Den jobbar ju, det är ju någon som har anställt dig och vill använda din hjärna.
Ja, så är det.
Ja, och det är Post- och telestyrelsen.
Ja, jag jobbar idag på Post- och telestyrelsen på avdelningen för resursförvaltning. Så att jag samordnar processer och systemstöd egentligen för tillståndsgivning, spektrumförädling, spektrumtillsyn. Man pejlar in och skyddar de licenserna vi har utfärdat och de tillstånden vi har utfärdat. För det är ju bara PTS som får lov att pejla egentligen i Sverige. Så vi har ett antal bilar som åker runt i hela Sverige och ser till liksom att de som anmäler störningar på sina tillstånd kan, vi kan lokalisera störkällan helt enkelt.
Ja, typ om någon börjar sända på något av de ej öppna frekvensen.
Precis. Eller även de öppna också, för att man får inte ha skadlig störning.
Så du menar alltså att Post- och telestyrelsen är ute och jagar piratradiosändare?
Ja, det kan man väl säga. Nu är det inte så mycket piratradio längre. Och på den tiden det var mycket piratradio så fanns ju inte PTS, utan då var det ju Televerket som sysslade med det.
Men det här med öppna och ej öppna. Öppna är liksom de här 2,4 GHz. Det är därför allting använder det, antar jag.
Ja, så finns det ju ett runt 815 eller 50 eller vad det är. Och så finns det väl några längre ner också. De här 433 som du har med dina såna här vad heter det, Nexa-grejerna och allt sånt där. Garageportöppnare brukar vi kalla det.
Nexa-brytare. Helt plötsligt så släcks dina lampor för grannen har köpt samma produkt från Kjell & Company.
För att de har gissat rätt av de här 16 koderna som finns eller vad det är. Det är liksom, om du ska förklara brute force för någon så är det ju liksom, det är just Nexa-systemet du ska använda som utgångspunkt. Det är inte så svårt att täcka in alla.
Okej, okay, så det är det Post- och telestyrelsen gör. Gör de någonting mer?
Jo, men alltså, vi gör massa grejer. Det är allt från dela ut massa pengar för lokala bredbandsstöd till konsumentinformation och så här. Det är en ganska stor myndighet på ungefär 350 anställda.
Är det ni som brukar bråka med Postnord om vad man får ta för ett frimärke?
Det kan det också vara. Vi har två andra enheter som jag jobbar med då. Det är för nummertilldelning, det vill säga alla mobilnummer egentligen delas ut ifrån en nummerpool som vi håller i, där mobiloperatörerna kommer och ber om nummer.
Det är ingen ordning på det där längre. Jag blir upprörd. Innan kunde man veta vad folk hade för operatör genom att titta på telefonnumret. Nu är det hej Chaparral.
Jo, men det är ju High Chaparral för att du nu kan byta operatör utan att byta nummer.
Tänk vad sjukt
det var förr liksom, när du bytte från. Ja.
Snacka om att vara en mindre rörlig marknad.
Verkligen. Och nu är det High Chaparral istället. Och det är klart att det hade någon tjänst. Jag vet inte om det finns kvar. Men man kunde skriva ett nummer och få ut vilken operatör det var. Men det finns ju ingen anledning nu när det är nolltaxat eller något.
Ja, men den använde jag och la faktiskt in. Jag gjorde ett litet skript där den kollade upp folk i min telefonbok vad de hade för operatör och så lades det till. För då hade jag Comvig kompis.
Så du var frugal eller vad man ska säga?
Jag tror du var mycket frugal. Jag tror du är väldigt generös annars utöver sin mobil. Men herregud, där man gick gymnasiet och fick det som att kan du ringa mig? Fan, jag har lika mycket fattig kontant.
Ring upp och lägga på.
Det bästa jag gjorde när jag var liten, det var att man kunde byta sms-numret i telefonen. På den tiden bodde jag i Norge. Så då gick man in på nätet någonstans och så hittade man någon sms-central i Sydafrika någonstans. Och så skickade man en sms dit och då debiterade man lite på dem. Då gick det i signaleringskanalen. Då fick man gratis sms tills de blockade det.
Wow!
Jaha, det är så man då får jobb på Post- och telestyrelsen.
Ja, det, jag tror inte jag pratade om det när de anställde mig. men alltså det är ju det här att förstå att det är system. De är stora och komplexa och man kan inte täcka in allt. Och vi kommer nog återkomma till SS7 lite senare. Men sms-trafiken går ju i en egen kanal och det går inte att täppa till allting från början. Utan någon måste göra det först. Det är först då man kan liksom upptäcka sådana här saker och hindra dem.
Ja, för det är ju det vi ska prata om, säkerhet. Vi vet ju alla att 3G hade inga större bekymmer mer än då att vissa trodde att det framkallade galna kosjukan. Inga kända epidemier med 4G. Men 5G, är det här en ödesfråga utan dess like? Vad är det egentligen generellt med mobilnäten som är så känsligt? Varför är det en säkerhetsfråga från början?
Man kan ju attackera det från många olika håll. En av aspekterna är ju att du ska kunna lita på att mobilnätet håller konfidentialitet på din trafik. Så det handlar ju om dig som enskild individ. Och i det avsnittet som ni hade, var det i somras ni hade 5G-avsnittet?
Just det.
Då pratade ni lite om dina selfies och det här. Och liksom att det är ju en aspekt. Och det är mycket där PTS kommer in lite grann. Att vi tittar på integritet. Alltså, och vissa operatörer, det har hänt flera gånger att man har schabblat med när man har hemligt nummer. Så att man har publicerats i alla fall fast man har hemligt nummer. Och det kan ju få väldigt stora konsekvenser för den enskilde. Eller att trafik har gått i olika stadsnät. Trafik har gått så att alla portarna på en lokal switch har varit kopplade som sådana här dropportar. Så att alla har fått alla trafik. Så switchen har egentligen varit en hubb. Det vill säga att sitter du med Wireshark där och dumpar allting till disk så kan du gå igenom dina grannars trafik. Utan att du egentligen har gjort något fel. Så det är komplexa system och det är svårt att få de här att fungera. Så vi jobbar väldigt mycket med processer och rutiner för operatörerna. Hur ska man jobba för att man ska kunna hela tiden bli lite bättre på säkerhet?
Eller skulle det kunna vara så att det finns en felkopplad switch i ett stamnät som gör att man av misstag kan dumpa en hel stadsdels datatrafik via GSM-nät?
Ja, jo, teoretiskt sett så skulle det väl kunna hända. Men problemet med 5G handlar ju mer om vårt beroende till internet och till ständig uppkoppling. Och om de här näten liksom ska kunna göra allt det de gör. Alltså, säg att 5G kan ersätta eller komplementera så många olika standarder. Vi pratar lite om IoT, de olika IoT-näten. Det kan komplementera våra wifi-anslutningar hemma, våra 4G-nät. Det är ju faktiskt så att 4G och 5G kan ju samexistera i ganska hög grad. Och faktiskt dela på samma frekvenser också om operatörerna vill det. Så blir ju 5G väldigt viktigt till slut. Och det är där de här frågorna liksom kommer in. Vad händer om ett mobilnät går ner för att det är förprogrammerat att stänga av sig? Och hur ska vi kunna veta det på förhand? Det är väldigt svårt att liksom granska sig in i den vetskapen.
Om vi backar lite till december 2019 så antog riksdagen en ny lag. Som i korthet innebär att reglerna för vilka aktörer som släpps in i det svenska trådlösa nät skärps. Jag läser utantill. Riksdagen anser också att myndigheten Post- och telestyrelsen ska samråda om tillstånd med Säpo och Försvarsmakten. Det sistnämnda ska också kunna överklaga beviljade tillstånd till regeringen eller återkalla befintligt tillstånd om ett hot upptäcks. Vi har alltså haft mobila nätverk i decennier. Varför just nu?
Det som är skillnaden med den här lagen är att vi på PTS samråder tillstånd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Det vill säga att man skickar över information om det tillståndet som man vill tilldela till dem. Och så kan de säga sitt. Och de kan också säga sitt om i aktioner där vi liksom förhandsprövar då de som är med i aktioner. Och det är ju för att vi har ju inte den lägesbilden som behövs. Vi har inte all den informationen som behövs för att kunna göra de här bedömningarna. Och det är därför de loopas in i den processen helt enkelt.
Men det har ju aktualiserat sig med 5G. Är det någonting i tekniken som gör den mer sårbar ur ett sådant perspektiv? Eller har den liksom bara harmoniserats med hur viktig är den digitala kommunikationen?
Jag tror att det är att vi bygger ju liksom en stor väg på något sätt. Det är någonting som ska ligga länge. Och visst, vi kommer behöva asfaltera om och sådär ibland. Men om den här vägen går över någonting som liksom eroderar ut grunden som vi bygger, och då blir det inget bra. Och då kommer det bli väldigt kostsamt att få in detta senare. Så det är ju därför det kommer nu. Och jag tror också att det som 4G är ju liksom en utveckling av de mobilnäten, alltså mer av det vi redan har haft. Men 5G kan vara så mycket mer om det nu blir så. Och därför kommer det in.
Och det man nu då meddelar det här baserat på de här lagarna, eller lagen, det var att man först och främst så får teleoperatörerna inte ha personal utanför landets rike som jobbar med det här. Det är ganska svettigt kan jag tänka mig. Men ännu mer att inte nog med att i 5G-näten så får man då inte använda utrustning från kinesiska Huawei eller ZTE. Men man måste också slänga ut den existerande utrustningen. Det kan inte vara gratis för operatörerna.
Nej, det är nog inte gratis för operatörerna. Och det är ju någonting som hela, eller alla användare av mobilnäten kommer få vara med och betala. Men det är ju priset av att vi får den typen av nät som vi vill ha.
Det man pratar om är då att man kan ta den här utrustningen i de centrala delarna av näten. Sen samtidigt så kändes det som att man då tog upp vilka delar det var. Så det kändes som att det var hela nätet egentligen. Har du möjlighet att förklara lite vad det finns för olika typer av nät? Kärnnät och som vi har här centrala delar och så vidare. Och så har vi basstationer och accesspunkter. Så, hur är liksom nät uppbyggda?
Traditionellt sett så pratar man ju om radionätet, RAN, det vill säga alla masterna som man ser och de som mobilen pratar med. Sen har vi ett accessnät som knyter ihop de här. Och ibland så, det beror lite på vilken teknologi man är på, men ibland så finns det lokala burkar som aggregerar ihop flera master. Och ibland är masterna självstående. Och sen finns det ett kärnnät. Och kärnnätet är ju dit all trafik går och där man håller reda på hur mycket du har ringt och vilket abonnemang du har och om du har någon speciallösning eller mobilväxel till exempel, då kan du ringa ett kortnummer och du hamnar hos din kollega. Men det kan ju inte vem som helst, det kan ju inte ringa det kortnumret, för det gäller ju bara för dig inom din organisation och sådär. Så alla de där bitarna sköts ju i core-nätet och alla quality of service-parametrar, det vill säga vilken tjänst har du rätt till, vilken hastighet ska du ha. Alla de parametrarna styrs ju därifrån.
Är det någon av de här delarna som skulle kunna vara, alltså som är en flaskhals eller som vi kommer att se en förbättring på framöver? Eller är det lagt liksom vad det är?
Ja, alltså det är väldigt, väldigt konstig utrullning av 5G. Det är första gången som man liksom, operatörerna har ju hela tiden investerat i 4G och förbättrat det. Och det 5G vi får nu, det är egentligen bara att vi sätter upp, eller inte vi, men operatörerna sätter upp nya master, använder nya frekvenser och det finns ett nytt modem i mobilen. Core-nätet är samma. Så att man får en bättre pipa egentligen ner till telefonen. Det kallas för non-standalone och det bygger inte på 5G-core. Då använder man fortfarande den coren som finns i LTE som kallas för EPC, Evolved Packet Core. Senare så kommer antagligen operatörerna att byta ut kärnnätet till ett 5G-core. Och det är först då man kan realisera liksom alla de här idéerna som har kommit med 5G fullt ut. Det här med massiv IoT, liksom att ha miljarders, miljoners enheter som kanske vaknar en gång i dygnet och rapporterar hur varmt det är eller om hur mycket ström någonting drar eller om det är ljust eller mörkt eller något sånt här. Jag tänkte bara nämna den sista typen också, de här som oftast benämns som URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communication. Alltså det vill säga den här riktiga realtidsapplikationer där man faktiskt kan flytta delar av det som brukar finnas på din sida liksom i terminalen. Du kan flytta delar av det ut i nätet. Och då händer ju något konstigt. För att om du flyttar beräkningskapacitet och tjänster från centrala servrar som driftas någonstans. Om du tittar på Netflix så går du via ett CDN och så servar de upp filmerna från Netflix. Och Netflix gör ju ofta avtal med olika operatörer så att deras tjänster finns direkt i nätet för det blir billigare. Då slipper man ju gå över alla peering partners och sådär långt ut på internet för att hämta de här grejerna. Då ligger de lokalt. Nästa steg är ju att man flyttar ut de här grejerna i masten. Så att det finns en beräkningsfarm där och kanske även lagring. Så att du kan för ett visst... Ja, säg att det är någon tävling någonstans där man ska hålla koll på en himla massa enduro-cyklar som kör runt någonstans. Med massa sensorer och realtidsgrejer. Då kanske man lägger en applikation i den basstationen som är närmast där. Och så kopplar de upp sig direkt mot den. Så att det kan liksom... Det där som tidigare var avgränsat med accessnät, radionät, accessnät och core. Det liksom smälter ihop lite grann. Du kanske kan prata direkt från en telefon till en annan utan att passera kornätet överhuvudtaget. Tidigare har man pratat om local breakout, det vill säga att du kan tappa av lokalt i det nätet där du, om du besöker någonstans. Så, alltså, säg att du roamar in i ett annat land, då kan du tappa av trafiken där och liksom surfa i det landet som att du var där, för du är ju faktiskt där med din telefon. Men oftast idag så går ju trafiken hem och tillbaka igen, så du får ju enorma fördröjningar. Och det är klart, det är ju ett sätt att ha kontroll på det.
Man skulle kunna säga att det skapas en mängd väldigt lokala corenet, dynamiska då ju.
Precis, och nästa steg är ju liksom att någon som har en fabrik någonstans som är trött på att göra som du, anställa en elektriker och betala massa pengar varje gång de ska flytta en produktionsline eller någonting. De vill ha trådlösa lösningar för sina robotar och maskiner. Och wifi idag är inte riktigt där än. Du kan inte riktigt få den typen av kontroll som du skulle kunna få med ett välutvecklat lokalt 5G-nät med wifi idag. Så då blir det en lösning istället. Att alla, om alla maskiner redan är färdigutvecklade för att haka på ett lokalt 5G-nät så, och du har ett tillstånd för ett sånt nät, då har ju du garanterad kapacitet och möjlighet i din fabrik till exempel.
Så om vi går tillbaka här till iPhone 12 så var det ju 5G det stora de pratade om. Jag tror de nämnde det 70 gånger på scen att de hade 5G.
Och Verizon 75 gånger.
Just det. Och när man nu ser de här recensionerna eller hands-on som sprids på nätet som tusan här, så är det ju att de springer ju runt liksom inne i New York och letar efter 5G då liksom, ja men på den här hörnan har jag, här kan jag ladda ner en hel säsong på Netflix på bara några sekunder. Är det då att det är någon lokal som har det, eller är det att just där sitter en mast, eller?
Ja, det är ju det här att man har byggt ut millimetervågor i de här städerna. Och de blir ju per definition väldigt lokala. Du behöver kunna se masten här egentligen för att, i praktiken för att kunna använda det.
Förklara lite mer det här med millimeterwave eller millimetervågor. Och det som man annars hör då i de här sammanhangen, sub-6. Vi har ju till exempel särskilda iPhones för den amerikanska marknaden med extra antenner och sådär. Som inte finns i övriga världen.
De har ett millimeternät som är utbyggt i vissa lampstolpar och på vissa gatuhörn. Och det är väl en tanke att man ska kunna använda de amerikanska iPhonen för att nå det där nätet. Och då behöver de ha millimeterfunktionalitet. Och tittar man på Samsung så har ju de delat upp telefonerna i lite olika klasser om jag har fattat hela det. Så att det är inte alla som har millimetervågorna. Och redan där blir det ju ganska tydligt att vi försöker lansera någonting. Vi försöker ju få nyttan av detta innan det egentligen är färdigt uttänkt hur det ska funka. Så att köper du en telefon idag som inte har millimetervågor, då kommer du ju aldrig kunna använda dem när de kommer sen.
Kommer de komma?
Det är ju först med millimetervågor som du liksom kan fylla en hel arena med bra mobilupplevelser när alla är där och tittar på Springsteen eller ska livesända någonting eller något sånt här. Det är först då du klarar av det. Och tittar du på de arenorna när man har byggt ut detta idag i USA, så är det vissa stolar som har millimetervågor och en bra 5G-upplevelse. Det är liksom inte hela arenan än.
Man känner det när man sätter sig. Är det något hårt där i stolkanten?
Ja, men lite så. Det blir väldigt varmt. Jag tänker mig.
Botar corona. Kokar inombords.
Millimetervågor är ju bokstavligt talat frekvensband som ligger där uppe.
Det är väldigt höga frekvenser.
Vilka frekvenser kommer man köra i Sverige? Och om man överhuvudtaget kommer starta igång millimeternät i Sverige?
Ja, jag antar att det finns ju lite ledigt på vägen upp. Men det som är standardiserat är ju 26 och i USA är det väl 28 tror jag man har landat på.
Det används väl mellan länkningar idag, va?
Ja, det används ju i mobilnäten. För när man inte har grävt fiber så länkar man ihop det med radiolänk. Det är korrekt.
Det är väl också sagt att det inte kommer frigöras förrän om sådär 5 år eller liknande?
Ja, alltså det kommer inte i den här omgången i alla fall. Men vi kommer att ha millimeter, det kommer att finnas möjlighet att skaffa tillstånd i millimeternäten eller för millimeternät i Sverige.
För det som är lite poängen där är att iPhone-användare och vi övriga, vi behöver inte vara så ledsna att vi inte våra mobiler fungerar. Därför vi kommer hinna byta dem några gånger innan det är igång i Sverige.
Ja, och det är väl det som har hänt. Förr i tiden så var det ju så här, man pratade med någon. Ska du byta telefon? Nej, det vet jag. Väntar på 3G. Så här, man har någon Nokia 3310 eller någonting. Ja, jag ska vänta några år för då kan jag få en 3G-telefon. Och sen köpte de 3G-telefonen skitglada när de kom ut. Och de var liksom 4 cm tjocka, hade ingen batteritid och en taskig färgskärm. Det som har hänt är att vi byter terminal mycket oftare och det gör det mycket lättare att uppgradera, eller uppgradera näten. För LTE, idén med LTE och 4G var ju Long Term Evolution, LTE. Det var ju liksom att man skulle kunna släppa releaser av de här standarderna hela tiden för att liksom förbättra saker. Och det har man ju gjort också. Vi har fått Carrier Aggregation, vi har fått MIMO, vi har fått en hel del extra grejer som gör att på vissa platser där det liksom lämpar sig så kan man tillämpa några av de här grejerna som ligger mer som standard i 5G. Och till slut så blir det väl så att det är inte lämpligt att fortsätta pilla med 4G, utan då får man liksom dra ett streck, så får man säga att alla de här grejerna från den här releasen och framåt, det är 5G. Och första steget är ju då att bara släppa på nya radio, nya modemen och nya radioteknikerna och de nya frekvenserna som man har liksom städat upp och frigjort.
Just det, vi ska vara kvar lite där med runt konsumentprodukter, för att nu så har det ju blivit så att i de här aktionerna, om du ska vara med eller om du ska få det beviljat, så behöver du då slänga ut Huawei och eventuella sätta till utrustning ur näten. Då skapas lite av en verklighet att det här är ett bolag då som man inte kan lita på. Man läser lite mellan raderna, folk eller beslutsfattare säger och så vidare, så handlar det väldigt mycket om kontroll över de här näten, mer än att det finns liksom ett direkt säkerhetshot. Men tror man många människor applicerar ju ofta såna här diskussioner på det de själva kan se. Sina mobiltelefoner, sina datorer. Hur ska man tänka där som konsument? Vågar man använda dator från Huawei? Är till exempel en fråga som vi får ofta. Och även när det kommer till telefoner. För det är ju sammankopplat med 5G väldigt mycket. Telefoner man använder där.
Ja, alltså, ja, verkligen.
Finns det någon åsikt liksom om konsumentprodukter?
Jag tror att man får tänka lite på var befinner man sig i värdekedjan. Om du har en osäker dator så kanske det påverkar dig. Kanske påverkar hur du kan använda den datorn. Men det blir ju kritiskt egentligen när de här prylarna kan påverka andra. Och det är ju först där liksom som det här tänket egentligen är applicerbart. Det som gäller för 5G. Att det är ju när ett botnät av billiga, dåliga webbkameror attackerar någon. Eller det skapas ett botnät av en massa olika dåligt säkrade IoT-prylar som kan rikta trafik från hela internet till en enda punkt. Det är till exempel en dålig grej. Och det är ett exempel på när när säkerheten för en pryl som du och jag äger är viktig i liksom ett större sammanhang. Men om din dator är säker eller inte, det är ju inte så himla viktigt för världen egentligen.
Där har vi podcast-titeln. Nej, men jag tycker det är också väldigt intressant, för det är en liten självbild också i den här diskussionen. Är främmande makt ute efter mina selfies? Jag tror man måste sätta sig själv i ett sånt sammanhang också.
Men jag tror man kan svara nej på den frågan. Jag tror inte främmande makt är ute efter dina selfies.
Vad är de ute efter då?
Det vet man ju inte. Det är ju lite, alltså, nu får jag prata som privatperson, men liksom, om man tittar på hur världsläget är just nu, så är det ju ett mer rörigt säkerhetspolitiskt läge. Och det handlar ju väldigt mycket om att utnyttja de möjligheterna man har som antagonist i en sån marknad. Det vill säga, kan du skapa förvirring, kan du göra någonting, så är det ett verktyg i din verktygslåda för att påverka andra stater. Mobilnäten skulle kunna vara en vektor i det. Liksom. Det är lite så jag ser det. Och då är det bättre att vi tar informerade beslut om mobilnäten än att bara lämnar allting inför våg.
Och det som är intressant där är ju att blotta diskussionen kan ju delvis vara en informationskampanj från främmande makt. Rädslan för 5G.
Och det är ju jobbigt liksom, när man försöker vara en nykter ingenjör i detta och liksom säga att ja, fast 5G, du behöver inte tänka så mycket på 5G nu. Vi får se om några år om det blir jättebra att folk jobbar med det. Men liksom, du kan nog köpa några LTE-mobiler till och, utan att liksom, gå miste om särskilt mycket. Och samtidigt finns det då ett narrativ som är att liksom 5G är världens undergång. Man vill inte förknippas med det, men man vill ju fortfarande kunna ha ett nyktert förhållningssätt till det.
Nykter förhållningssätt tror jag är bra i alla sammanhang.
Särskilt när det gäller teknik.
Särskilt när det gäller teknik. Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt med där vi intervjuat Carl-Emil Nicka om det här. Om till exempel Facebook avlyssnar och vi är så rädda för det här liksom, vad som händer i våra mobiler. Men sen samtidigt installerar vi appar från Kreti och Pleti. Och när det kommer till, och vi då ska liksom vara helt rak och med en Windows-dator från Huawei, så kanske vi ska använda mer tankekraft på att fundera på vilka webbsidor vi surfar på och vad vi laddar hem. Adwares fulla med de här botnätverken. För ens dator kanske sitter där och faktiskt småhackar. Men det är ju inte baserat på vilken producent som har gjort datorn. Utan det egna icke-hygieniska förhållningssättet till internet.
Tyvärr är ju väldigt många av de här svaren på de svåra frågorna nu. De är ju inte så, det är ju inte så sexigt. Utan det är liksom, internetsäkerhet och informationssäkerhet överlag är ju ganska tråkiga frågor. Alltså, missförstår mig rätt, men det är liksom... Det handlar om enträget arbete över lång tid för att ge någon effekt. Jag menar, om du bestämmer dig för att byta till en lösenordshanterare idag, så ökar det ju inte din säkerhet någonting om inte du har unika lösenord. Så att, och arbetet med att byta ut alla lösenorden, det är ju tar flera månader liksom, att logga in på alla tjänster och byta ut din unika lösenord på allting. Det är ju först när du använder möjligheten som din lösenordshanterare ger som du faktiskt kan kamma hem lite av vinsten. Och då måste du investera i det. Och samma är det ju med en sårbar dator till exempel. Det värsta som skulle kunna hända är ju att det händer någonting med Apple iPhone, eftersom det finns så enormt många iPhones ute. Skulle all säkerhet på iPhones förloras och man skulle kunna injicera dem med skadlig kod hur lätt som helst, gärna genom en uppdatering från Apple som trycks ut och alla installerar gladeligen, då skulle det ha enorma konsekvenser på våra nät. Men det är ju ett väldigt svårt problem att attackera. Det är ju lättare för de som skriver lagar och reglerar det här liksom, att attackera eller hantera de riskerna som finns centralt. Och finns det då kanske 6 eller 10 mobiloperatörer i ett land, ja, då är det lättare att börja där. Man måste ju börja med det som där man tror man har en påverkan.
Jag tycker inte alls om det du säger nu. Jag gick in i One Password och tog upp första objektet här. Det här lösenordet används i fler än ett av dina objekt. En av ditt lösenord är teknik. 85 andra objekt.
Du ska ju inte sitta här och snacka med oss. Du ska ju fixa det här. Liksom, och det...
Precis, jag har inte tid. Jag tycker väl att det här var jättespännande. Det är väldigt intressant att höra vilken än mer penetration av våra ekosystem och hur vi kommunicerar det här kommer att ske. Det är ju nästan så man funderar liksom, är det så sunt att vi överhuvudtaget har mobiloperatörer på den privata marknaden? Men om man nu är så rädd för främmande makt och du får inte ha personal som jobbar med det här utanför Sveriges gränser.
Alltså, vad betyder det egentligen? För de flesta har väl hyrt in någon kodare som sitter i något annat land. Betyder det att de som, måste man vara anställd i Sverige, eller räcker det med att... Eller måste man vara på fysisk plats i Sverige när man jobbar? Nej, det är Peter som har läst innantill här från riksdagen.
De som driver nätet ska också ha möjligheten att styra nätet. Och man ska kunna vara ansvarig för nätet. Och för att man ska kunna göra det på ett bra sätt, så måste man ha kontroll på vem det är som har tillgång till vad. Och nu när vi har haft en väldigt... Alltså, jag tror på privata mobiloperatörer. Jag tror att det är det bästa sättet att få de mobiltjänster som vi behöver, som marknaden efterfrågar. För att man väntar liksom flera veckor på att få en telefonledning dragen till sitt hus, ett telefonabonnemang, eller att bara kunna koppla in prylar som är godkända av Televerket. Det var ju ett stort hinder. Det bästa sättet vi kan lösa det på är att ha en privat marknad med en bra konkurrens.
Tre ägs till 60% av Hutchison Holdings i Hongkong. Om man nu är så rädd för främmande makt, hur stor ägarbild kommer man acceptera? Nu inser jag att det är ju ingenting som du jobbar med, Björn, men det är ändå en...
Du får ju ringa Säpo och Försvarsmakten och ställa de frågorna. För att det vi gör är ju att lämna över den här bedömningen till dem. De gör bedömningen, vi får tillbaka den. Och det blir en del av auktionen eller tilldelningen eller villkoren.
Det är ju det här nämligen som är det svåra. Vi skulle ju behöva bjuda in, alltså normal sån här konflikt har man ju behövt bjuda in dels en representant från i detta fallet Huawei och dels en representant från Säpo, och så sitter de och har en diskussion. Men så funkar det ju inte i de här sammanhangen. Jag tror att detta är väl närmsta sanningen vi kommer.
Ja, och det är ju lite, du pratar om liksom, jag hade någon tanke tidigare, du pratar om institutioner liksom som har vridit sig, och det ser man ju liksom i media också, att du kan inte bjuda in liksom två sidor och få en vettig fight på något sätt, utan det kommer aldrig komma någonting ur det. Man behöver förstå problematiken på djupet och försöka förstå varför är det vi i Sverige har försökt att, eller går den här vägen. Och mycket av det tror jag handlar om att vi inser att den här infrastrukturen är viktig, den används av alla för väldigt mycket och den behöver skyddas. Och så gör man det så gott man kan från alla, liksom, alla sidor. Och då är det ju de bitarna som PTS står för, det är ju liksom den grundläggande driftsäkerheten och bevarande av integritet och konfidentialitet i näten. Allting som har med Sveriges säkerhet att göra, det kommer ju in via Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Det vill säga att näten ska tjäna de syftena också. Och så möts allting i detta. Och det är kanske inte jättelätt att förstå hur allting tänker. Och man vill sätta det på sin spets fram och tillbaka. Och så där. Men det är, på något sätt så får man liksom acceptera att det är detta vi som land har valt. Det är den här vägen vi har valt.
Och med de kloka orden så tackar vi för visat intresse. Och vi tackar dig, Björn. Och de här jätteintressanta segmenten, de kommer vi framöver göra Patreons only. Så är du inte Patreon, in och bli det, så kommer du alltid ha tillgång till allt vi på Teknikveckan gör. Tack och hej!
Det kommer. Leve pastej!
No!